Finlandsund Radio. Nu börjar vi en rundvandring i radiohuset, Fabiansgatan 15, Helsingfors. Ciceron är Pontus Nordling.
Sedan 1934 är rundradions adress Fabiansgatan 15. Det var det året radion flyttade in i det nu snart 50-åriga huset med marmorfasad vid kaserntorget. Radion köpte det här huset av Helsingfors Sparbank, så det var alldeles klart att många ombyggnader måste ske innan radion kunde börja sitt egentliga arbete. Och de ombyggnaderna har pågått praktiskt taget hela tiden radion har bott här. Moderniseringar och förbättringar har ständigt gjorts. Den i ständig utveckling stadda radiotekniken har hela tiden kommit med sina krav på modernisering och på utvidgning. Företagets expansion under åren sedan 1934 har också lett därhen att det gamla ärevördiga huset nu är mer än trångbott. Så trångbott att alla avdelningar inte mera får tak över huvudet här. Till exempel den finska teateravdelningen och vår informationsavdelning är tvungna att arbeta på annat håll. Och många programmedarbetare får också lov att utföra sitt arbete hemma. Den rundvandring vi nu ska göra blir inte den gamla vanliga, den som besökare här i radiohuset brukar få vara med om. Vi ska denna gång inte så mycket uppehålla oss vid det tekniska. Det tekniska här i huset är av en sån art att det samtidigt måste ses för att man ska få en klar bild av hur det hela fungerar. Vi ska istället mera bekanta oss med de olika avdelningarnas arbete, och genom att vi följer den vägen så kommer vi också att komma in i många rum dit besökare på vanlig rundvandring inte kommer, och vi kommer också att ha en fördel framom besökarna här på platsen. Vi kommer nämligen inte att vara hänvisade till en person som berättar om allt, utan vi kommer att på varje avdelning och i varje rum ha en fackman, om jag får använda det uttrycket, som berättar om sin eller sin avdelningsverksamhet. Och när vi nu en gång har möjlighet att frångå det gängse rundvandringsschema ska vi börja högst uppe. Vi ska börja i fjärde våningen och med den högst uppsatta personen här i huset, rundradions generaldirektör Einar Sundström. Och jag ska be generaldirektören börja med att redogöra för radions förvaltning och organisation.
Ja, det är så att staten har ju aktiemajoriteten i bolaget. Det är ungefär 92% som är statens ego. Och bolaget sorterar närmast under kommunikationsministeriet. Vi har haft ett femårigt kontrakt, eller koncessionsrätt kan man säga, att idka vår verksamhet, och det förnyas, eller hoppas jag förnyas nu vid årsskiftet. Tidigare valdes förvaltningsrådet, som är bolagets högsta förvaltningsorgan, av bolagsstämman, men 1949 kom det en ändring till stånd genom det att det är riksdagens elektorer som väljer förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet består för närvarande av 21 medlemmar, och ordförande minister Helias och vice ordförande riksdagens talman Fagerholm. Bolagets angelägenheter sköts närmast av direktionen, som består av 7 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter. Ordförande är undertecknad och vice ordförande suppleant för generaldirektören, direktör Toivonen. Så finns det nu 2 programråd, ett finskt och ett svenskspråkigt. Det finskspråkiga programrådet består av 11 utomstående medlemmar, och den svenskspråkiga av 7.
Så det var de högre instanserna. Om vi sedan kommer in på själva huset här, hur är det, är de personer som arbetar här, i vilken vad skulle jag säga, vilken formation bildar de, hur fungerar systemet här innanför väggarna?
Ja, det är så att vi har ju närmast två programsektioner, den finska och den svenskspråkiga, och så har vi en teknisk sektion plus en administrativ sektion, och dessutom finns det informationsavdelningen som sorterar direkt under generaldirektören.
Och så ville jag ännu fråga generaldirektören vad ert eget dagliga arbete består av.
Ja, man kan nog säga att man är egentligen en sån här vad ska man kalla mig för, en som gör allt. Först och främst så har vi våra möten dagligen. Det finns ju flera olika saker som ska diskuteras, både tekniska och frågor som hör till programavdelningarna. Och så är det många administrativa saker som dagligen dyker upp. Det gäller också planeringar för framtiden och vissa underhandlingar med olika myndigheter och olika företag. Dessutom sköter jag närmast om de internationella förbindelserna, och därigenom så har man också ganska mycket att göra.
Så dagsprogrammet är i allmänhet mer än fulltecknat?
Ja, det kan man säga. Inte brukar jag gå hem som nästan de alla andra klockan 15 på sommaren eller 16 på, från hösten, utan jag sitter här vanligen till 5 och 6, så har jag också mina representationer sen senare på kvällen.
Det bör fröjda radiolyssnarna att höra.
Från generaldirektörens rum ska vi vandra vidare lite i korridoren uppe i fjärde våningen och vicka in till svenska programsektionens programdirektör Ragnar Ölander och låta honom berätta lite om sitt och programsektionens arbete.
Ja, de två programsektionerna som finns, den svenska och den finska, de verkar fullkomligt självständigt i förhållande till varandra. Den svenska programdirektören är alltså i sitt arbete helt oberoende av den finska och sorterar direkt under radions generaldirektör. Om jag får citera gällande bestämmelser, så ankommer på den svenska programdirektören bland annat att övervaka att det svenska programmet till innehåll och ton sammangår med den svenska lyssnargruppens smak och inställning, och att inför bolagets ledning eller gentemot utifrån kommande påverkan företräda svenska intressen. Till hans åligganden hör vidare att bereda den svenska programsektionens budget, övervaka användningen av det för det svenska programmen anslagna medlen och övervaka det lokala programorganens verksamhet. En god del av hans arbete åtgår emellertid till sammanträden i direktion och beredningsutskott och andra kommittéer som arbetar inom huset. Han äger naturligtvis också egenskap av medlem av direktionen att svara för bolagets allmänna förvaltning. Inför varje säsong uppgör han i samråd med sina avdelningschefer ett utkast till programplaner för säsongen, en vägledning i programarbetet så att säga, och en gång varje vecka, det sker måndag morgnar i allmänhet, då en ny vecka ska få sina program utskisserade, planlägger han denna vecka tillsammans med avdelningscheferna. De här avdelningscheferna är två, svenska programsektionen har två avdelningar. Den ena för föredrag, reportage, diskussioner, ungdomsprogram med mera, och det är magister Kristoffer Schildt som sköter den befattningen. Och den andra för dramatik, underhållning, uppläsningar och barnprogram, och det är fröken Karin Mandelstam som bekläder den posten. Dessutom finns det en tjänsteman för skolradion, det vill säga magister Eva Stenius.
Och så kanske du också ville berätta om hur programmen kommer till från sedda ur din synvinkel.
Ja, det finns ju program som erbjuds radion i rätt stor utsträckning, men jag skulle ändå säga att de inte är utgör majoriteten. Större delen av programmen planeras nog i huset. De erbjudna programmen kommer dels till mig, erbjuds i brev eller per påringningar och så vidare. Och dels går det då direkt till avdelningscheferna. Men huruvida dessa erbjudanden sen antas beror på konferenser i huset och bedömningar ur olika synpunkter. Finns det plats för det, media de värde att de kan användas? Kan man påräkna ett tillräckligt antal lyssnare för dem? Har personen som erbjuder dem förutsättningar att genomföra sina planer? Eller måste man endast ta idén av honom? Vi kan också köpa idéer. Det är allt frågor som sen diskuteras i huset innan avgörande fattas. Mest planeras ju programmen inom huset, som jag redan sa. Det bygger då på de programplaner man har gjort upp för säsongen och så utformas de småningom under säsongens lopp, och man söker sig folk som gör dem om inte någon av husets egna anställda har tid eller annars är lämpad för uppgiften. Jag sa att de bägge programsektionerna arbetar fullkomligt självständigt. Det är så tillvida en sanning med modifikation att samarbete förekommer med planläggning av vissa program som ska vara gemensamma, men dessutom varje vecka vid de så kallade programmötena då programtjänstemännen och avdelningscheferna från både den finska och svenska sektionen samlas gemensamt kring ett bord och går igenom det vad vi kallar programveckorna, de närmast följande 4 veckornas programplaner, och då diskuteras de gemensamt, så att också de svenska programtjänstemännen deltar i behandlingen av de finska programmen och tvärtom, och där kritiseras också de program som föregående vecka har gått ut.
Från ett sådant programmöte ska vi också ta med en liten glimt, trots att vi kanske därmed bryter mot rubriken för detta program. Mötesrummet ligger nämligen inte i huset Fabiansgatan 15 utan i det bredvidliggande huset med adressen Fabiansgatan 17, vars översta våning delvis är sammanbyggd med radiohuset. Men glimten måste få vara med, om inte för annat, så för att ge en bild av hur oändligt väl de båda inhemska språken samsas här i vårt hus. Friktioner i språkligt avseende förekommer inte här.
Jag skulle vilja fråga skilt hur det är med det här featureprogrammet 1940, om man har fått någon klarhet i det redan.
Nej, tyvärr inte ännu, men det är meningen att vi ska försöka få här det här programmet om den gamla staden i den nya.
Sitten tisdagkonsertissa on tullut johtajavaihdos. Anatol Pistulaari johtaa, siis saatiin mainio johtaja siihen ulkomailta. Sitten on mitä Seppo Takovi, Martti Silvenonen tutustuu Ture Aran kuparin tauontaan. Titteleitä ei tämmöisessä yhteyksessäkaan käytetä.
Joo, ei.
Siis jatkus.
Onko tarkoitus jatkaa näitä erikoisharrastuksia vielä syksylläkin?
Niin, kyllä kai oli tarkoitus, että jatketaan, muutetaan vaan hiukan aihepiiriä.
Meillä. Kyllä tarkoitus kai oli tällainen juuri nimenomaan siitä syystä, että näitä kesäisiä erikoisharrastuksia oli loppujen lopuksi varsin vähän. Ja sitä paitsi nämä talviset harrastukset, siis sisäsäteilyt, on usein paljon mielenkiintoisempia.
Ja sitten vielä tässä ruotsalaisella puolella tiistaina kiintyy huomio tuohon Eva Suhmasko, se Riam Skuvård, siinä ei ole vielä otsikkoa.
Rubriken kommer ju gott om tiden.
Från fjärde våningen med sina höga instanser har vi tagit hissen direkt ner till bottenvåningen och gått in på föredrags- och reportageavdelningen där magister Kristoffer Schildt sitter som chef. Och jag skulle börja med att fråga dig, Krisse, om din avdelningsarbete.
Ja, till min avdelningsarbete hör då att sköta om föredragen och reportagen. Och med föredragen menas då i det här sammanhanget inte bara de vanliga föredragen, utan det är också allt sådant som de olika krönikorna, ekonomiska och politiska. Det är språkundervisningen, det är arbetarens halvtimme, det är diskussionerna, det är Peter Snags brevlåda och mycket annat.
Och nu glömde du bort det som är åtminstone min plåga i dagutsändningarna, som jag ska skaka fram varje tisdag, torsdag och lördag.
Jo, det är riktigt, men i dagutsändningarna innehåller ju både, om jag så får säga, föredrag och reportage. Reportagen är ju den andra viktiga delen av den här avdelningens verksamhet och omfattar ju ett mycket stort område, som du själv vet, eftersom du är avdelningens reporter.
Hör du, men förlåt mig ett ögonblick, jag måste svara i min telefon. Nordling. Jaha, vilken dag skulle den där idag landskampen då? Och nu skulle ni vilja ha idag utsändningen på lördagen den 15. Tills vidare har jag ingenting antecknat i min journal här. Men om det kommer någonting viktigare så måste vi nog lämna landskampen. Vi kan eventuellt få något från ekonomiska planeringskommissionen eller någonting sånt. Men ring på mig på fredagen så kan jag ge definitivt besked. Tack så mycket. Tack, adjö.
Hör du, Krisse, du hade något program på 10 minuter som du ville att jag skulle placera i förmiddagsutsändningen.
Jo, det är riktigt, men nu har jag inplacerat det faktiskt här i mitten av september. Det blev en lucka och jag satte in det där.
Jaha, det var nog bra det, för att jag hade nog inte fått in det förrän i början på oktober. I slutet på oktober egentligen, för att jag hade en träffat avtal för hela den tiden. Så jo, om det var aktuell art så var det ju
jo, bättre. Jo, det hade nog blivit för sent, för att det här är ganska sommarbetonat, så det måste nog komma ännu medan det är varmt och vackert.
Ja visst, jag förstår.
Nej, jag nu har dig, Kruxen, här. Det var alltså Kruxen Kreutz som kom och avbröt skilt som mitt samtal. Så skulle jag be dig berätta lite om ditt arbete.
Ja, jag utgör ju på sätt och vis en underavdelning av er två, det vill säga jag handhar de föredrag, reportage, diskussioner, kosserier som ingår i förmiddagsutsändningarna tisdagar och torsdagar. Vi har ju en timme förmiddagsprogram på svenska då varje vecka. Och dessutom har jag hand om gudstjänsterna i den meningen att jag ser till att de kommer in, gudstjänsterna och andakterna. Förut planeras det ju av ett utskott som har sammansatts av församlingarna.
Så att det är det tidigaste morgonprogrammet och programmen mitt på dagen du?
Ja, ungefär, det kan vi säga, ja.
Sköter. Men Christer, du ville säkert ännu säga någonting om vår avdelning.
Ja, jag ville säga det att till den här avdelningen hör också på sätt och vis ungdomsprogrammen. De sköts visserligen av en särskilt anställd person, magister Henry Backman, men han arbetar inte här i huset. Han kommer med sina förslag hit och vi har sedan en liten kommitté som alltid säsongvis går igenom de här planerna och kommer med sina uppslag. Detsamma gäller för övrigt lantbruksföredragen söndag morgnar. Där finns det också en särskild kommitté som svarar för dem. Det är ju ett område där det fordras en särskild sakkunskap.
Ja, då har vi väl fått med det viktigaste beträffande föredrags- och reportageavdelningen. Och jag ska lämna Krisse Schiltz och mitt arbetsrum och gå över till det andra rummet svenska avdelningen förfogar över här på nedre botten. Här märks trängsel mycket tydligt. Här ska 3 personer arbeta samtidigt, skriva maskin och tala i telefon. Som vi hör, här sitter alltså greve Kreutz och de 2 svenska sekreterarna, fröken Britta Filppula, som är programdirektörens och magister Schiltz sekreterare, och fröken Landin, som är teater- och underhållningsavdelningens sekreterare, alltså fröken Karin Mandelstams sekreterare. Och vi ska också fortsätta vår rundvandring här i Radiohuset genom att besöka den avdelningen. Ja, teater- och underhållningsavdelningen förfogar inte över några egna rum här i Radiohuset, utan de 2 medarbetarna vid den avdelningen, Karin Mandelstam och Allan Schulman, arbetar hemma och har direkta telefonlinjer till Radiohuset. Men de måste ju dock utföra en stor del av sitt arbete här, och den här gången finns de på bandningsavdelningen där de just går igenom ett program, ett av radions jubileumsprogram som de håller på med att montera. Och de sitter här inne i en av studiorna på bandningsavdelningen och hör på ett avsnitt av det här programmet som monteras nu.
Ska vi ta hela kompletten? Tror du det?
Jag tror att den är så kort att jag tror att vi kan ta hela. Jag räknar just ut tiden på det övriga. Jag tror att det går bra.
Ja, vi har kvar en nu, Brackeby.
Den är ganska lång nu.
Ja, den är ganska lång, det är just det.
Men den kan ju förkortas också. Det är sån här gummibandsavsnitt.
Jo, det är sant. Jo, det kan man. Sen har vi den där kupletten där i slutet. Ja.
Hur går det med jubileumstortan nu? Kommer ni att kunna hålla tiden?
Ja, det är just det som är spännande fråga. Inte det just här i slutet som vi sitter och
rubblar. Nu var kupletten klar. Det är nämligen om vi har tid skulle det vara trevligt att vi skulle få den där avslutningen. Som
med det där gräddskummet.
Med det där gräddskummet.
På tårtan. Och då skulle vi ta alltså några skivor som vi blandar. Ja,
här. Ska vi titta på den med detsamma? Jo. Här är två solröda segel, du kommer ihåg.
Jo, det blir bra. Och vintergattan borde vi ha.
Jo, vintergattan, den börjar vi med.
Nu när ni en gång blev på det klara med den där början så kanske jag skulle få be er berätta lite om ert arbete. Kanske Karin börjar.
Alltså om mitt arbete. Det är att planera, organisera och telefonera.
Tack, jo, det är ju sällan man kommer upp till dig.
Alltså, det ska den säga. Som man aldrig kommer upp till. No, aldrig träffar förresten.
Det här är inte platsen för privata meningsutbyten.
Nej, jo, alltså jag telefonerar som sagt. Och sen att läsa, skaffa och läsa pjäser, det tar ju mycket lång tid.
Varifrån får du pjäserna?
På olika sätt. Dels får vi regelbundet pjäser från de skandinaviska länderna. Och dels kommer det från utländska agenturer. Så på engelska, på franska och tyska. Och sen de pjäser som vi får, alltså inhemska pjäser som då också kommer in.
Och vad har du för nytta av den snart rätt skäggiga Allan?
Jo, vad jag har för nytta av honom? Jag har stor nytta av honom. Han är på underhållningsdetaljen som det heter. Det vill säga dessutom läser han igenom pjäser så att vi också kan konferera och komma underfund med att den då det är en bra pjäs eller det är inte en bra pjäs. Jag menar det är alltid säkrare när det är två i alla fall.
Jag tycker Allan skulle berätta lite om hur ett program av karaktären i Kvällstannar vi hemma kommer till.
Ett program av den stilen, i den stilen kommer ju nu mera till på det viset att vi har en idékommitté som sitter samlad och kläcker idéer. Givetvis gör jag en viss del av förarbetet tidigare och lägger upp förslag, men att de verkliga idéerna hoppas jag ska komma fram på det här viset. Och det bygger på publikmedverkan, det bygger på så mycket, så det är idéer och åter idéer av varierande och ständigt nya slag som fordras.
Det är radions grundidé att ha
ännu
många idéer.
Ännu mer i det här programmet. Jo. Ännu högre än i andra program.
Det är ju de två huvudsakerna då för din avdelning, Karin, det här teater och underhållning.
Ja, och sen är det nog de litterära programmen, alltså att ha då med rena uppläsningar eller dikt och musik som jag också har skött. Så att det gäller att läsa så mycket litteratur man hinner med mellan pjäsen av alla samtalen med till exempel regissören när man då gör upp rollförteckningar i samband med en pjäs som man ska ha och så.
Och regissörerna och skådespelarna hör till de personer som inte är anställda här i huset, men de måste väl i varje fall få vara med på ett hörn i programmet, då de ju utför sitt arbete för radion här, och då ju deras uppgift och radions uppgift är att föra ut dramatiken till allyxna bygder med lång väg till teatern. Den finska programsidan håller sig med en fast radioteater med engagerade skådespelare och också med regissörer, men det har den lilla svenska programsektionen inte möjlighet till. I tredje våningen, där studiorna, 60 antalet, så när som på en, den före detta musikstudion är belegna, pågår en repetition på ett kommande hörspel just nu. Skådespelarna är från Svenska teatern, rösterna är säkert bekanta, och regissör är Eddie Stenberg.
Stänga dörren till natt. Gör det. Men slarva inte med det. Och slå inte i dörren som du brukar.
Ge dig väg till din skrubb.
Den unga flickan bär en ljusröd klänning med vita. Resten kan man inte läsa, för resten är utplånat. Choklad, smör eller vin. Hur ska jag kunna veta det?
Jag ska se min gardin. Det är en repa i den. Stackars Syros, han fryser. Jag måste lägga ren bomull i hans bur.
Du måste tvätta dig ikväll, Olga. Det luktar lök som man kan må illa.
Ni får inte gå in i mitt rum. Ni får inte läsa mina broschyrer.
Stopp ett ögonblick, förlåt att jag avbryter. Det är ett par saker som jag skulle diskutera med. För det första så tycker jag att att Maj borde vara närmare mikrofon här när hon säger att jag måste stänga dörren till natten. Samma sak också här när jag ger dig iväg till din skubb.
Jaha.
Om du är snäll och försöker komma ihåg det. För att du ändå ska vara huvudpersonen på sätt och vis i den här diskussionen, för det är du som har fört in de här andra systrarna in i vansinne. Så undrar jag om inte ska göra sig bra ifall du säger ge dig iväg till din skubb. Efter det skulle sätta in ett skratt, för du härmar ju faktiskt Olga där. Den unga flickan var en ljusrekänd med vita. Efter det skratta. Skratta ironiskt åt hennes bok som hon har skrivit. Och så sa du en gång tidigare choklad. Jag tycker att det gör sig väldigt bra i den här bemärken som jag fuskar på där, för att det gör ingenting. Jag tycker att det låter bättre i sammanhanget.
Choklad.
Ja, och du vill snälla komma ihåg framförallt det att du är närmare. Och Olga, Kerstin, och jag skulle få besvära dig att här en död ung man, det är listigt på så. Det där skrattet som du har som är alldeles utomordentligt bra passar ihop med typer. Du kunde gärna ta ut det lite mera här.
Mera nu,
för att man skulle få den uppfattningen att du är galen mer. Att den blir mera
tydlig. Ja, det låter
mera
trivligt det där skrattet.
Annars tror jag att anståndet var bra för mikrofonen. Jaha. Tycker jag att det är utmärkt. Det är
jag undrar lite där om jag tog ut i för kraftigt där när jag slår inte dörren som du brukar. Det var nog meningen att det ska bli lite hårt där.
Ja, det ska vara hårt. Det var det. Jag tyckte inte det slog över. Det hade en känsla att det inte gjorde. Men det ska nog vara kraftigt. Hon ska egentligen slutligen hata det i varandra. Så det får vara ganska hatiskt och
hatiskt
hetskt.
Att det kommer in där.
Det tycker jag inte för alls var galet. Pepe, Maria, när du ser den här jag måste sy min gardin, det repa i den. När du har gått med äntligen på det här trots att du hade giftermålsplanen. Men du äntligen har blivit, kommit in i den här trallen igen och blivit fått i det här vansinniga anfallet. Så måste du liksom spela på mera glad, mera hektisk glad här i den här den sista repliken. Du tar ut lite mera. Låt det skoja lite mera med Maria.
Jag ska försöka.
Och i synnerhet när det sista, det är elakheten. Du måste tvätta dig ikväll och det luktar lök som man mår illa. Att där också hatet kommer fram.
Ja.
Jaha, ska vi gå vidare?
Men innan ni fortsätter är det ett par frågor jag gärna skulle göra. Jag har för mig att den vanliga radiolyssnaren ofta tror att ett hörspel, att det är nog bara idé att skådespelarna sitter i sina stolar bekvämt tillbakalutade och läser ur sina manuskript. Men det fordrar väl bra mycket arbete.
Radiogissörs arbete är ju oerhört omfattande. Det finns mycket att diskutera om den saken. Men om man nu skulle försöka koncentrera sig här och säga att för det första det är hans uppgift att se till att det praktiskt går att genomföra, att repetitionstider finns, att det finns det material som behövs för en föreställning. För det andra ska han instruera skådespelarna så att de känner sina roller och förstår vad det är frågan. Och för det tredje så ska han vara den som gör att föreställningen blir radiomässig. Det är hans uppgift att den ska bli njutbar för lyssnarna. Dels det, och det viktigaste är att han ska försöka förstå att den måste vara musikalisk. Den ska bli i ett njutbart skick när den sänds ut.
Det att göra den njutbar för lyssnarna radiomässigt, vad innebär det?
Att ja, jag skulle säga att där spelar ju radioteknikern en kolossal roll. Det är visserligen med regissören som väljer musiken till en radiopjäs och som väljer effekterna. Men för den radiotekniker som han har till sin hjälp, det vill säga till och med två radiotekniker, så krävs det av honom att han har känsla för det som regissören vill åstadkomma. Han måste ha det i fingerspetsarna, han får inte köra på musiken för hårt, han får inte köra effekterna för hårt, utan han måste det här kunna smyga dem in och komma på rätt ställe. Med radioteknikerns arbete är ett kolossalt krävande arbete, också ett konstnärligt arbete.
Så ska vi lämna regissören och skådespelarna. Deras tid som de delar mellan teatern och radion är strängt upptagen. Vi ska komma ihåg att man räknar med cirka 7 repetitioner för ett hörspel och att det framför mikrofonen måste krävs ett helt annat, ett mycket mer dämpat spelsätt än på scenen. Istället ska vi kliva in hos radions rätt nyutnämnda överkapellmästare Nils-Erik Fogstedt. Och nu ska jag be dig Foga först säga några ord om det som ligger dig närmast om hjärta, nämligen radioorkestern.
Ja, radioorkestern har ju på 25 år utvecklats från en liten salongorkester till en stor symfoniorkester. Vi spelar ju inte numera här vid Fabiansgatan 15. Vi spelar på universitetet, Folkets hus och i Handelshögskolan som har rymligare lokaliteter än detta hus.
Men musikavdelningens arbete är ju, själva avdelningsarbetet är koncentrerat till huset. Vill du lite i stora drag skissera upp själva arbetet på avdelningen?
Ja, det har med åren blivit mycket, mycket mångsidigt och komplicerat. Tidigare var det så att man hade en sångerska och sjunga sina 20 minuter. Det har vi givetvis nu. Men vi har ju mycket mångsidiga program med stora, dyra apparater. Inslaget av utlänningar
är ganska betydande och så vidare. Numera har vi radions egen kör, solistkören och så vidare.
Och hur bär ni er åt när det gäller att skaffa fram något verkligt stora och värdefulla musikprogram med utövande musiker med?
Ja, det
kan väl vara svårt många gånger.
Det kan vara rätt svårt många gånger. Och vi får ha en rätt stor medarbetarstav för att ligga i och få de här programmen utformade.
Har ni också utländska kontakter som kan hjälpa er när det gäller att få utländska förmågor med?
Mycket, mycket. Närmast Skandinavien. Och det är mycket bra att vi har denna kontakt. Då kan vi få omväxling, för att det är ju en otrolig musikmängd radion behöver. Och det blir i alla fall upprepningar. Allt vad vi har av något sådana betydande artister, körer, ensembler och så vidare spökar ju ideligen i radion.
Så här kommer alltså den levande musiken till de levande musikprogrammen. Men vi får inte glömma att grammofonskivorna spelar en mycket viktig roll i radioprogrammen. Och för den ändan ska vi nu gå över till radions diskotek. En till och påbyggd flyger på bakgården till Fabiansgatan 15 är grammofonarkivet inrymt förresten vägg i vägg med det nya hus radion som bäst låter uppföra vid Unionsgatan. För att åtminstone för en tid framåt råda bot på den värsta utrymmesbristen i det nuvarande radiohuset. Och här inne på bakgården i den lilla flygeln träffar vi grammofonarkivets föreståndare och radions vandrande musikaliska uppslagsbok, maister Alvar Anström, med en av sina medhjälpare, fru Kej Idström. Och jag ska rikta min första fråga, som naturligtvis gäller hur många skivor här finns till maister Anström.
Ja, vi har ungefär 9000 katalogiserade skivor, men dessutom har vi där i lagre en mängd sådana skivor som inte nu har tagits i bruk och duplikatexemplar och dessutom gamla, delvis ospelbara skivor som har stort kuriositetsvärde, så att nu ska jag uppskatta antalet till kanske 12 000 allt om allt.
Och vad allt, ett hur stort register omspänner de här 9000 skivorna, kan maister Anström med två ytterligheter få fram det?
Nåja, vad ska vi hitta på? Från Matteuspassionen av Bach ända till Stan Kempel till exempel. Vi måste ju ha alla arter representerade här.
Ja, det är ju klart att lagret måste vara stort och omväxlande för att i grammofonkonserterna kunna få med någonting för en var. Men så finns det ju program där det bara är grammofonskivor med som effekter eller som illustrationer, och de programmen vet fru Idström säkert en hel del om.
Ja, alltså vi har ju dagen lång här en mycket effektiv skivservice, alltså att samarbeta med regissörerna som sätter upp alltså radiopjäser och hörbilder. Och sen alla de här underhållningarna som bygger på skivor, det är mycket stort arbete och mycket stort bryderi många gånger att just hitta det rätta, alltså för ange den rätta stämningen i en pjäs eller...
Ja, regissören vet väl ganska sällan vad ni har, utan han kan väl bara antyda vad han vill ha.
Han kan antyda vad han vill ha, och så efter många gånger efter långa överläggningar så kommer vi då sen till något. Vi hittar alltså då ett... någonting som vi båda kan vara mycket nöjda med.
Spelar ni då igenom en hel massa först?
Jo, vi spelar igenom en hel massa först då. Och får göra naturligtvis får göra alltså en kompromiss många gånger.
Efter de här korta glimtarna av de olika avdelningarnas och personernas arbete ska vi avsluta vår rundvandring med den förhoppningen att den ska locka lyssnarna till besök i huset Fabiansgatan 15. Då blir ni också i tillfälle att se bland annat det lilla viktiga rum vi nu ska gå in i, anmälarens rum. Anmälarens jobb är väl inte så enkelt som man skulle tro. Det är väl inte bara att ge för- och slutanmälan.
Nej, det är nog att passa på en hel del, så får vi lov att försöka se till att programmen håller tiden. Och så har vi dessutom hos oss här i Finland problemet med den här med tvåspråkigheten. Samma anmälare sköter ju programmen både på finska och svenska.
Som av rösten hörs så är den anmälare som sitter här i rummet nu Greve Kreutz, och jag skulle be dig Kruxen berätta lite hur det där nu går till det hela.
Ja, det har ju faktiskt blivit ganska enkelt nu, den tekniska sidan av det här jobbet. Förut var det en massa spakar som man måste komma ihåg, men nu har de allesammans förenats med tillhjälp av reléer i två spakar. Det vill säga, du ser de här två så kallade systemen här. Det här är för det finska programmet och det här är för det svenska programmet. Vi kan avlyssna det med de här högtalarna här på väggen. Jag har stängt av den väggen nu naturligtvis för att vi ska få prata i fred. Vi har två spakar för vardera programmet. En spak för anmälan. När vi skjuter upp den här så hörs det vad vi säger. Och när vi, om vi drar ner den här så går det finska programmet av. Då hörs det ingenting på finska sidan. Anmälaren sitter som spindeln i sitt nät, kunde man säga, och dirigerar det hela. Han kan bryta och han kan sätta igång ett program. Det vill säga, det tillkommer honom att göra det.
Och så kan du också genom att trycka på, på den rätta knappen få paussignalen att spela.
Jo, det är de här två knapparna här som är för paussignal. Den befinner sig uppe i fjärde våningen. En liten speldosa.
Och så kan du ju också åstadkomma gångslaget.
Jo, den har vi här också. Det är
vår klocka slog nu.
Ja, just det.
Och är du alltid säker på att det finns ett program bakom din anmälan, att det faktiskt kommer någonting när du har anmält?
Ja, det hoppas man ju förstås när man sätter sig här och när man skjuter på anmälningsfacken. Men ja, vi har ju faktiskt en viss kontroll i de här lapparna som kommer upp från programavdelningarna. Här har du till exempel föredragsavdelningens utsändningstillstånd för den här kvällen. Här är idag utsändningen som gick före det här programmet. Här är den här rundvandringen. Och sen är här följande föredrag också antecknat att det är i ordning och kan skickas ut. Ja, förlåt mig förresten, apropå sändas ut så måste jag väl nu sluta den här pratstunden. Vi var med på en rundvandring i radiohuset Fabiansgatan 15, Helsingfors, och vår ciceron var Pontus Nordling. Finlandsundradio. Nu inledde vi en ny föredragsserie kallad Våra barn. Professor Karl Brun inledde denna serie med att berätta om leptosomer och pykniker, fula och vackra. Utsändningen kommer från studion i Lilla mässhallen.